Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Och här framför mig så har jag nu
Birgitta Sokorse. Jag bor på Morellvägen 9.
Ja, välkommen till Tyresöradion.
Tack.
Och vi gjorde ett program tillsammans i januari 2020. Där du berättade om dina år i Afrika mest. Och nu så fortsätter vi, för du hade mycket för dig där. Vad tycker du vi ska börja med?
Ja, jag tänkte väl att vi kan börja lite grann med bakgrunden till mitt arbete med biståndsverksamhet i Zambia.
För du är sjuksköterska och hade jobbat med sjukvård tidigare.
Ja, just det. Jag arbetade som distriktssköterska i ungefär 10 år i Zambia. Jag kom dit som medföljande till min man som var ingenjör.
Och det ena gav det andra?
Det ena gav det andra, ja. Men jag ville liksom... Jag tyckte det där med bistånd var så intressant. Jag skulle vilja komma in i det där på något sätt och bli delaktig av det. Så vad jag gjorde var att jag gick en kurs på Uppsala universitet om bistånd.
På distans?
På distans,
från,
ja.
Från Afrika?
Ja, det gick bra på svenska ambassaden via den. Jag fick sitta alla examina där.
Ja.
Och då fick jag så småningom då ett arbete som biståndshandläggare på NORAD, alltså norska ambassaden. Biståndshandläggare för norsk bistånd inom vissa områden. Men särskilt då som kvinnokoordinator. Det betyder att man såg hur biståndet påverkade kvinnor. Alltså man såg, det är liksom en tvärsektorell uppgift. Man ser på hela biståndet. Och även på de stora programmen. Inte bara på bistånd riktat direkt till kvinnor. Som det är mer traditionella sättet sedan gammalt. Kvinnogrupper och kvinnoprojekt och så, utan hur huvudbiståndet påverkar kvinnor och hur de är involverade. Det var det som var den stora grejen liksom. Och det hade varit en del evalueringar av bistånd, pågående stora biståndsprojekt som finansierades av givare, bland annat norska staten, där det kanske inte riktigt hade nått målgrupperna så som det var tänkt. Och när man gick ut och tittade närmare på det här, då började man förstå varför. Det var för att kvinnor hade inte varit involverade på alla nivåer som, om de hade varit det så hade nog det hela varit bättre.
Och jag tänkte, de gick bara och hämtade vatten som de bar i krukor på huvudet.
Ungefär. Ja, det var ju kvinnor som arbetade mest faktiskt. I jordbruket, ja, männen, om man tänker sig... Om man börjar med jordbruket, alltså de stora programmen uppe i, som var mest i nordprovinsen, var det stora jordbruksaktiviteter där.
Har vi nämnt vilket land du
Zambia.
Var i?
Zambia, ja. Mm. Före detta Nordrhodesia, som blev självständigt 1964, och då blev det Zambia.
Mm. Och du såg den här... ojämlikheten mellan män och kvinnor. Kvinnorna arbetade och gubbarna, vad gjorde de? Tog pengarna?
Ja, det hände. Ofta var det väl så att männen arbetade i gruvorna. De var inte hemma så ofta och pengarna, de kom väl ofta, många gånger kom inte pengarna till familjen. Så kvinnorna fick ju klara sig bäst de kunde och de odlade ju sånt som de behövde då i huset. Jordnötter, grönsaker, lite majs och sötpotatis och mycket annat. Nu skulle de alltså få pengar till ett stort majsprogram där uppe i nordprovinsen där då NORAD var involverade.
Det är vilket år... tionde rör vi oss i nu.
Ja, det är 70-80-talet.
Det är,
men
alltså...
detta var ett projekt som hade pågått även innan vi kom in på det.
Men och det var majsprojektet
då
som
startade? Det var ett stort majsprogram där, ja precis. För majs, det var väldigt viktigt i Zambia eftersom det var som potatisen för oss. Allt man åt så hade man ju majsgröt som stapel, säger man. huvudmålet. Och ja. Sen hade man då lite grönsaker eller torrfisk eller jordnötter och så. Sås till det här.
Och vad syftade man till i programmet?
Man syftade till att man skulle få in pengar, sälja. Man skulle kunna ta majsen till marknaden och sälja den där.
Alltså det gjorde de inte?
Ja, jo, det gjorde de, men pengarna gick ju ofta i mannens ficka. Det var ju inte kvinnorna som åkte till marknaden och sålde majs, utan då började männen bli involverade i jordbruket.
Mm.
Och de fick ibland, om de hade större jordbruk och så som var, då kunde de ju få hjälp till att köpa traktor och... Men den stod ju oftast och rostade efter ett tag. För det behövs ju reservdelar, det behövs ju underhåll.
Och det var ju ingen
bra. Så då upptäckte vi att det var ju ingen bra idé. Och det hände ju, de fick ju oxar, skaffade oxar. För att inte de skulle behöva släpa och dra själva på plogen eller kvinnorna dra på den.
Oj.
Men det hände ju att det var någon stor begravning och då behövdes det ju kött. Och ja, då kan man ju tänka sig vad som hände med oxen. Mm. Om det inte... var något annat kött tillgängligt.
Och sen fick kvinnan dra igen.
Då fick kvinnorna dra igen. De hackade ju. De hackade i långa rader och planterade för hand. Men när man då såg på det här. Hur fel det blev. Hur man såg det. Det var att man gjorde en evaluering. Och upptäckte att det var mera undernäring bland barnen än det hade varit tidigare. Man hade ju väntat sig att i och med att familjerna fick mera pengar, att de skulle få det bättre och kunna köpa mera av det de behövde, mat och sånt. Men det blev tvärtom. De fick sämre, för pengarna de gick inte till hushållet och kvinnorna hade inte tid att odla de här sakerna som hushållet behövde i första hand.
Liksom. Förutom majsen
det,
alltså.
Där de hade all deras tid gått till att odla majs. Och majsen såldes på marknaden.
Och mannen fick pengarna?
Ja, så var det väl ofta.
Och vad gjorde han? Söp han upp dem? Eller?
Tyvärr var det väldigt mycket sånt. Men det kan ju också ha varit att de har ett väldigt socialt tryck på sig. Männen, de ska ju bidra när det händer stora saker. Och begravningar är ju väldigt stora begivenheter och då ska det ju bidra, så folk behöver låna, då är det ju mannen som ställer upp. Jag menar, de har skyldigheter mot andra än bara familjen som de ser där då.
Jaha.
Men då när vi såg det här så började man fundera, vad kan man göra då? Och varför har det blivit så? Då förstod vi ju varför det hade blivit så.
När du säger vi förstod, var någon mer än du?
Ja, det var
hela... Var ni flera kvinnor? Ja,
jag tänker nu på vi på kontoret, alltså Snorad. Vi började ju se på, eftersom vi evaluerade projektet och skickade ut människor som tittade på det här då.
Mm.
Och det var kvinnor med också som tittade på det här. Och de såg ju, och då förstod vi ju att man hade ju vänt sig till männen när man började med det här projektet. Därför att jag tror det är väl en tradition kanske att männen är jordbrukare. Det är männen som är bönder traditionellt i båda länder.
Herre i sitt hus.
Ja, männen. Ja, det är väl manliga bönder mest som man tänker sig som bönder. Inte kvinnor så mycket, men det är tvärtom i Zambia. Där är det kvinnorna som är bönderna. Kvinnorna som brukar jorden, som arbetar med den. Så det var nog lite därför det blev fel. Och sen vem som har kontroll över pengarna, det var ju där det blev fel också. Så det var ju konsekvenserna av det.
Som
så
många...
vad vi gjorde då, då fick vi ju satsa. Vi fick ju börja fundera på vad gör vi nu liksom. Och då gick vi in och satsade på kvinnor. Sådant som frågade kvinnorna, för det hade man ju aldrig gjort.
Ni gick ut handgripligen och det träffade kvinnorna och pratade med
gjorde.
Dem.
Vi gick
det var
ut.
Det ni gjorde.
Ja, det var det vi gjorde. Och då frågade vi kvinnorna, vad tycker ni? Vad vill ni? Jo, de ville ju ha stöd och hjälp till det som de visste gagnade familjen. Sådana projekt. Sådana odlingar. Så det sattes ju igång och det rättades ju till i stor utsträckning det här. Det blev faktiskt mycket bättre.
På vilket sätt rättades det till?
Ja, i och med att kvinnor, man såg ju att man kan inte bara köra med majs. Utan det blev ju en helt annan syn på. Man vände ju på hela konceptet, så det blir en annan syn på hur man skulle driva jordbruk där uppe för att det skulle gagna hela familjen.
Så de
vilka
odlade,
grödor man skulle satsa på.
Ja, de odlade flera grödor.
Man
nu
odlade
då.
Flera grödor och man lärde dem också om växelvård. Och man kunde odla till exempel bönor under en period och sen flyttade man till en annan del och odlade någonting annat där bönorna hade varit och så. Alltså man växelbruk.
Mm.
Alla bönder känner nog till om växelbruk.
Ja,
det gör
säkert.
Ja, alla som har varit bönder. Så man satsade mycket mera på sådana saker och på vad som odlades. Och då blev det ju så småningom bättre.
Fick kvinnorna gå på marknaden och sälja majsen? Sen.
Ja, den så de fraktades. Fick... Det är ju långa avstånd så den fraktades så ofta med...
Jag tänkte om de fick pengar.
Nej, de fick inte pengarna för majsen. Om inte mannen gav dem lite pengar av pengarna.
Det var fortfarande han som tog majspengarna.
Ja, särskilt om sånt som såldes.
Mm-hmm.
Då var det väl mannen som hade kontrollen över pengarna. Det var ju traditionellt så att de riktigt speciella kvinnoprogram som sy och sticka och sånt. Då var det kvinnorna som hade kontroll. Eller fick behålla de pengarna. Men det här var ju liksom ett mera större övergripande jordbruksprogram. Och då kom ju männen väldigt mycket in i bilden.
Och de var nöjda förstås?
Ja, det var de nog.
Var det svårt eller gick det lätt att få kvinnorna att förstå vad de skulle ändra på? Att de skulle,
att de skulle få hjälp att ändra
ja.
På? Nej, det var inte svårt att få dem att förstå för att vi... Vi hade ju sambis, väldigt fantastiska sambiska kvinnor som gick ut och pratade med dem. Det var det. Det var vi involverade, vad vi gjorde var att vi såg ju hur viktigt det var att vi involverade landets egna kvinnor på alla nivåer. Inte bara som brukare, som mottagare, utan i hela linjen liksom.
Mm.
De som gick ut och...
Så alla var införstådda med ändringen?
Ja.
Och så märkte väl kvinnorna då att de fick mera mat till hushållet?
Ja,
kanske?
Det gjorde de.
Eller mer varierande mat
ja,
i alla fall.
Ja, mer varierande mat. Och de fick ju det, man hade ju mycket hälsoundervisning också. Samtidigt som det här, för att kvinnorna skulle få hjälp att förstå också varför de behöver protein och varför de, vad barnen behöver och vad som är viktigt och så i kosten. Så det, mycket gick ju hand i hand med undervisning och upplysningsverksamhet.
Mm.
Så det var det.
Och det här kom för att stanna?
Det kom för att stanna och fortsätta att utvecklas. Hur det ser ut idag har jag ingen aning om, för det här var ju väldigt länge sedan. Men det har nog blivit, det blev ju så småningom en naturlig del i det hela. Att kvinnor var involverade från början. På alla nivåerna.
Mm.
För då är de kvinnor förstår ju varandra och kvinnor kan ju förmedla till andra kvinnor på ett helt annat sätt än vad männen. Kvinnor var ju ofta tysta om det var män som var närvarande i en grupp.
Just det.
Men däremot kunde ju kvinnor tala med kvinnor och de öppnade sig och fick veta vilka problem de hade och vad de egentligen önskade och ville. Det var väldigt intressant att arbeta med det här.
Jag förstår det. Och när man såg resultatet.
Ja, det var det verkligen.
Ja. Och du hade flera program.
Ja, jag arbetade ju inom alla sektorer för att liksom försöka hjälpa till att nå kvinnor. Och vi hade ju ett stort vattenprogram i västprovinsen som också stöddes av Norge. Och det kom ju ut, det gällde att bygga brunnar. För vad vi hade upptäckt var ju att det hade upptäckts att det var mycket undernäring och mycket tarmsjukdomar. Diarrésjukdomar, många småbarn som dog på grund av diarrésjukdomar. Och då när de tog prover på vattnet så var det ju inte särskilt rent. De hämtade vatten i strömmar och floder där. De behövde brunnar.
Mm.
Och då skulle Norge stödja det här projektet. Det skulle byggas brunnar.
Hur djupt behövde man gräva?
Ja, det var olika. Det kanske inte alls behövde grävas så djupt. Det var faktiskt i de områdena tror jag inte de behövde gräva så väldigt djupt faktiskt.
Hur fick man upp vattnet? Är det med hinkar?
Ja, med hinkar, och det var ganska enkla anordningar, hinkar och kedjor. Och
så man vevade, upp det,
ja. Ja, precis. Så vad som gjordes var ju då att ja, Zambia ansökte ju till Norge om stöd till den här verksamheten att bygga brunnar. Och de fick ju, det kom ju ut då, brunnbyggare från Norge, väldigt duktiga, som borrade dessa brunnar. Men var de skulle ligga då, då gick man ju ut och frågade, ja det var väl byälsten, byhövdingarna, det var ju de som bestämde byalaget, och det var ju bara män.
Gick man med slagruta?
Nej, det tror jag
de
inte.
De visste var det fanns vatten under kanske?
De visste nog, jag tror inte det var så svårt att hitta vatten, för det kom jag aldrig ihåg att det var något stort problem att hitta plats för brunnarna. Men problemet var ju att när dessa brunnar då började, de första brunnarna kom i användning då, så det var ju inga kvinnor som gick dit, för att en del brunnar låg ju i hövdingens trädgård och på ställen där kvinnorna inte vågade sig gå dit.
För då blev man våldtagen kanske?
Nej, men man hade ju respekt för hövdingen, inte vågade man gå dit. Det var ju hans brunn. De såg det inte som sina brunnar. Dit kvinnorna, dit hon kunde, vem som helst kunde gå och hämta vatten. Så det där var ju ett problem för kvinnorna. De fortsatte att gå och hämta i floder och strömmar. För brunnarna låg inte där. De kände nog inte att det var deras brunnar. Och sen började brunnarna förfalla. Och då började man ju se på det här. Man gjorde en evaluering och så. Varför händer det här då? Men när jag började tänka efter lite grann, så vem är det som hämtar vatten? Det är ju kvinnor. Män hämtar aldrig vatten. Så då började vi ju förstå att det här med brunnar, då måste vi involvera kvinnorna. Vi måste ju fråga dem. Då började vi ju att vända på det här och fråga istället kvinnorna. Vad tycker ni att den här brunnen ska vara någonstans? Och så involverade vi dem, utbildade kvinnor till att mura. Och till att underhålla de här brunnarna. Så de var med på tåget från början, kvinnorna.
Så det var murade sidor ner i brunnen?
Det var murade sidor och murade plattor där de kunde tvätta.
I anslutning till brunnen?
I anslutning till brunnen, ja, i närheten av brunnen. Ja. Så det var liksom en hel setup dit, så de kunde gå dit och både tvätta och hämta vatten.
Mm.
Och jag kommer ihåg, jag var på ett projektbesök där ute, och när jag satt på deras kontor så kom det in ett par kvinnor. Och sa att nu måste vi iväg ut till ett ställe, till en brunn, och mura om. Och jag frågade varför då? Jo, det är männen har varit där och murat, men det lutar ju åt fel håll.
Oj.
För de vet ju inte hur man tvättar liksom.
Nej.
Så vi fick ju kvinnor mer och mer involverade. De började ju mura, och de gjorde, till slut var det kvinnor som skötte alltihop. Och sen gäller det ju underhållet av brunnarna. För eftersom det är kvinnor som hämtar vatten, så var det väl inga män som kände för att de skulle underhålla brunnarna, men det gjorde ju kvinnorna gärna, så sen funkade det. Och då förstod de. Och sen vad man också hade då, körde jämsides då ett projekt om ett hälsoprogram om varför man behöver rent vatten och hur viktigt det var och hur man håller vattnet rent. Och så menar, det här kördes liksom jämsides. Det var nog en succé. Så det där gjordes vidare i andra delar av landet också.
Det måste vara härligt att se hur det utvecklades.
Och
jag föreställer mig att de blev lite friskare i magarna också.
De gjorde ju det, ja. Det var ju det som var problemet. Mm. Var det smutsigt vatten?
Mm.
Ja, det var fantastiskt. Det får vara en del i det här. Jag kände det. Så jag hade all respekt för dessa fantastiska kvinnor på alla nivåer.
Ja, det måste vara en fantastisk ledning av er också, som fick med er alla på tåget.
Ja, men de som tryckte på mycket, det var ju landets egna kvinnor. Vi hade ju samarbetade med fantastiska högutbildade zambiska kvinnor.
Mm.
Och de kom, och jag kommer ihåg när de kom till vårt kontor och sa att nu vill vi känner att vi vill vara med på toppen för att verkligen styra det här biståndssamarbetet mellan våra länder så att det når kvinnor från början. Så då gav vi dem lite stöd och påbackning så att de kom in i plankommissionen, som är en kommission som satt på regeringsnivå.
Ja.
Där det bestämdes om bistånd. Hur bistånden skulle, vilka bistånd man skulle acceptera, vilka samarbeten man skulle ha.
Kvinnliga advokater, sa du?
Ja, det var samhällsvetare, advokater, ekonomer. Det var kvinnor som var högutbildade och
var någonstans var de
duktiga.
Utbildade? England?
Ofta utomlands, ofta England, eftersom det var tidigare en engelsk koloni.
Ja, just det.
Och språket, hur det var ju engelsktalande.
Men ni hade svårt att kommunicera direkt med infödda kvinnor.
Ja,
de talade inte engelska?
Nej,
eller?
Inte ute i provinserna. Utan då hade vi ofta tolk. Men dessa kvinnor kunde ju kommunicera. Så de var ju, vi hade ju väldigt nära samarbete.
Vad härligt det måste
ha
känts. Ja,
de var fantastiska. Det var så roligt att arbeta tillsammans med dem. För att de såg ju verkligen till liksom från början att biståndet utformade så att det nådde kvinnor och familjer.
Ja,
och
som det var meningen att pengarna skulle användas.
Ja,
då.
Precis. Från förstudier där de var med då också och till evalueringen när projekten hade pågått en tid. Och det här ledde ju till en helt ny syn och ny inriktning på biståndsinsatserna. Kvinnosynen att de skulle vara med på alla nivåer. Då det gällde jordbruk, väg, vatten, hälsoprogram. Det gällde allt.
Lade man om undervisning i skolorna för barnen också? Jag tänker på det här med hälsa. Hur viktigt det var med det rena vattnet.
Ja, i de områdena där vi då hade byggde brunnar och så. Då var det ju väldigt mycket undervisning på gång samtidigt. Men det var kanske inte. Ja, det minns jag faktiskt inte om det var i skolorna, men det kan jag nog tänka mig att det var i skolorna också.
Ja.
Det var ju mammorna och kvinnorna som hämtade vatten, de var ju väldigt intresserade och kom ju gärna på de här kurserna.
Om de lärde säkert sina barn också.
Och de lärde sina barn. För en kvinna, om man undervisar en kvinna så undervisar man hela familjen, det kändes liksom lite så.
Ja, och gubbarna tittar bara på.
Ja, det fanns ju alla sorter. Det var ju väldigt, vi hade män som var väldigt involverade i det här också. Det måste jag säga, sambiska män som stödde sina kvinnor och även på hög nivå hade vi de som förstod det här.
Pågick det här samtidigt med majsprojektet?
Ja, det gjorde det.
Så det var stora omvälvningar för de boende.
Ja, det var det. Och det här skedde ju väldigt gradvis, hela den här omställningen. Men tidigare, jag menar långt tillbaka, då hade man ju fokuserat mer på liksom direkt kvinnoinriktade insatser. Det var ju väldigt vanligt med kvinnoklubbar. Där kvinnorna liksom hade sitt för sig då och gjorde mest stickning och sydde kläder. Det var ju viktigt också att kunna sy kläder till sig själva, till sina barn och så. Och så träffades de, det var ju socialt för dem det här också. Det var ju ingenting som vi hade något emot eller ville.
Ja, de stödde varandra
de stödde
också.
De stödde varandra, ja precis. Ja. För man kunde, det där kunde man ju köra jämsides och även stötta det. Men jag kommer ihåg att jag var på besök på en sån här kvinnoklubb, eller som man ska kalla det. Det var ganska roligt, det var uppe i Nordprovinsen. Och då diskuterade, då var det en man som var med. Han var väldigt involverad i att hjälpa dessa kvinnor. Och han tyckte, han ville prata med oss, kan ni inte ge oss lite pengar och starta ett hönsprojekt?
Höns?
Ja, vi ska höns och kycklingar och något sånt, för kvinnorna det, ja, de har ju sitt handarbets- och stickprojekt och sådana saker, men nu vill de, sa han, nu vill de börja ett hönsprojekt. Sen lite längre fram fick jag möjlighet att prata med bara kvinnorna, för han gick någon annanstans, mannen som då var liksom föreståndare för området eller vad han nu var. Och då frågade jag kvinnorna, hur vill ni? Vill ni att vi ska stödja det här? Ni vill ha ett hönsprojekt? Nej, vi vill ha stickegarn.
Jaha.
Så jag, varför det? Jo, därför att om vi får inkomst från det här hönsprojektet, då tar männen pengarna. För det är liksom inte speciellt strikt kvinnligt projekt. För då vill männen vara med på tåget.
Ja, och ta pengarna. Ja,
ja så det var inte någon idé som de var så tända på. Utan det var här mannen då som tyckte.
Men de ville lära sig sticka kläder, eller?
Ja, det tyckte de var väldigt bra, för att de pengarna var deras. Det var inga män som kom och tyckte att de skulle ha med utav dem. För det var så kvinnorelaterat på något sätt. Det var kvinnornas egna pengar.
Kunde de gå till marknaden och sälja kläder som de hade stickat?
Det kunde de göra.
Så att de verkligen fick pengar. Förutom att de stickade till sin familj förstås.
De stickade för att sälja. De stickade barnkläder väldigt mycket. Stickade och sydde. Och så gjorde de också små dukar. De virkade dukar.
Ja. Var fick de garnet ifrån?
Ja, det var det. De ville ha stöd. Det fick de stöd från oss till. Och sen samlade de egna pengar så de kunde köpa garn.
Det fanns att köpa.
Ja, det finns alltså att köpa.
Vad var det för typ av garn? Var det ull? Jag tänkte de hade...
Ja, det var mest...
Navor.
Det var, nej, det var importerat garn.
Jaha.
Ja, det var mest syntetiskt.
Jaha.
Och bomullsgarn.
Och färgglatt, antar jag.
Ja, de gillade färgglatt garn. Färgglada kläder.
Och så sydde de kläder också.
Ja, det var väldigt populärt också. Kunde man ha en liten symaskin, då var man ju jättelycklig som kvinna. Och ofta var det en liten maskin som man kunde veva, så då var den inte beroende av elektricitet.
Nej, för det hade de kanske inte.
Det hade de inte alltid. Det fanns, det beror på var de var någonstans, men hemma i hyddorna hade de ju inte alltid elektricitet.
Det här med pengarna. Kunde kvinnorna låna pengar och göra någonting för? Eller hur gick det till?
Ja, det var ju en annan sak vi hade som vi gav stöd till. Som var väldigt lyckat. Det var ett kreditprogram för kvinnor. För det var kvinnor som gärna, de var väldigt företagsamma. De ville gärna sätta igång små, vad ska man kalla det?
Små projekt,
ja, till exempel göra anteckningsböcker till skolan.
Ja.
Eller göra tvålar eller vad kunde det vara, alla möjliga olika mindre projekt. Men de behövde ju pengar för att starta upp det hela.
Mm.
Och det tyckte vi var en väldigt bra idé. Vi fick nog lite den där idén från Indien. Där var det ju ett sånt program på gång med small scale lån till kvinnor. Och det funkade väldigt bra.
Kunde de sälja sina varor då?
Ja, det var ju brist på allting sånt här som de kom ju på vad det var som det var brist på. Vad de kunde få material till att göra de här sakerna.
Ja, de gjorde mer än till sig själva. Storlek.
Ja, de gjorde för att sälja dem. Och då fick de lite lån och de bad inte om mycket för att komma igång. Men det betalade de tillbaka.
Det gjorde de också.
Ja. När vi jämförde sen tillbakabetalningen på det som kvinnorna, dessa projekt, så var den mycket högre än på traditionella manliga projekt.
Mannen använde pengarna kanske själv ganska mycket.
De hade det här trycket på sig att de måste vara med och betala både det ena och det andra.
Allt det här var under Norges bistånd.
Ja, detta var under Norges bistånd, ja.
Allt
ja.
Som vi har pratat om nu idag.
Ja, en del saker samarbetade vi med andra länder omkring också. Men mycket gick ju in i vartannat. Men det som vi var involverade i...
Hur kom det sig att du vände dig till Norge?
Jag fick ett erbjudande om ett arbete där.
Jaha.
Det var så. Jag tackade. Jag ville väldigt gärna arbeta med biståndsverksamhet. Alltså...
Ja.
Biståndssamarbete mellan länder.
Mm.
Jag ser det inte liksom som bistånd, för det är mer ett samarbete.
Mm.
Men, för de hade ju väldigt mycket kunskap.
Hjälp till självhjälp.
Ja, hjälp till självhjälp och samarbete. Och särskilt inom kulturen, där var det ju bara samarbete. Det var ju de gav oss väldigt mycket input, fantastiska konstnärer.
Men du, apropå kulturen, ni hade ju ett roligt sätt att sprida kunskaperna på.
Ja, zambierna hade det.
Ja.
De hade ju teatergrupper.
Just det, de jag tänker på.
Ja, det var de fantastiska killar, de här, och flickor också. De var väldigt, väldigt duktiga på teater, så vi satsade ju en del på att hjälpa de här. De var inte mycket, det var lite medel så de kunde åka omkring och undervisa. För dessa teatergrupper användes väldigt mycket i undervisning. Mm. Särskilt under AIDS-epidemin. För de kunde ju visa genom sin teater vad som hände. Och hur man blev smittad och allt det här. Och man skulle, för folk kunde ju inte alltid läsa.
Nej, och det var ju inte bara teori. Utan de visade handgripligen hur,
ja,
med sina kroppar.
Ja, de visade verkligen. De var fantastiska. Genom dans och teater så kunde de förmedla väldigt mycket kunskaper.
Du har hört Birgitta Sokorsi på Morellvägen i Fårdala. Tala med mig, Gunnela Grell Lundgren, på Radio Tyresö 91,4. Det här är det andra programmet med Birgitta Sokorsi i Afrika. I nästa program berättar hon om en flygolycka där 28 fotbollsspelare, hela laget, omkom och vad det förde med sig. Hon berättar också om ett museum som byggdes under jord. Seder och bruk hos invånarna och om bostäder och sjukdomar. Missa inte det!
Some, this is some, this is some.